Hej och välkommen till Känslosmart, podden där tanken möter känslan. Det är jag, Maria-Pia Gottberg, och med mig idag har jag en gäst som jag snart ska introducera. Det är så här, jag har funderat en hel del kring varför jag attraheras av att stanna till i sociala medier och läsa vissa personers inlägg medan jag bara helt frankt sveper förbi och är helt ointresserad av andras inlägg. Nu tillbringar inte jag särskilt mycket tid i mina personliga eller privata kanaler. Jag lägger mitt fokus på det här kontot Friendly Family som jag vill förstås passa på att tipsa dig om. Särskilt om du har med barn att göra. De här lite yngre barnen och kanske i rollen som förälder eller annan viktig vuxen. Men bortsett från det så kikar jag då och då in på Facebook i egenskap av att bara vara Maria-Pia helt utan jobbfokus. Facebook eller Instagram. Och en av de personer som jag nästan alltid stannar till vid och vill kika in och läsa mer om, henne har jag med mig här idag. Hon heter Linda Moberg och vi känner varandra lite grann på ytan, men någonting får mig att vilja veta lite mer om Linda. Hon utstrålar nämligen så otroligt mycket positivitet, glädje, och det trots att hon faktiskt precis har genomgått en svår sjukdom med tuffa behandlingar. Varmt välkommen Linda.
Tack. Vilket intro. Ja. Jag är alldeles rörd.
Vad bra, det är en bra start så här i en känslopodd.
Ja, verkligen.
Blir rörd. Jag ser det på dig. Ja. Du blev lite glansig i ögonen och lite varm om kinderna, eller hur?
Ja, det är inte vad jag räknar med liksom, att höra. Men jag blir ju både stolt och glad. Jätteglad.
Ja, men jag tycker verkligen att det är jättekul att ha dig här. Och vi har ju bubblat lite innan. Mm. Vi var tvungna att säga att nej, men nu får vi köra igång. Men nu vet jag lite om dig, men våra lyssnare, vill du berätta lite? Vem är du och vad vill du?
Oj, vem är jag? Jag är 48 år, bor här i Åkersberga, har två barn och en man. Jag brukar säga att det är tur att det inte är tvärtom. Nej, jag får svara. Men jag är uppvuxen i Alingsås. Jobbar som rådgivare för Nyföretagarcentrum i vanliga fall. Är väl egentligen det som är mitt huvudsakliga yrke, egenföretagare. En riktig känslomänniska är jag. Alltid varit, till både fördelar och nackdelar. Såklart, inte jättelätt när man gick i skolan och ha alla känslor på utanpå kroppen. Så. Tycker om att yoga. Väldigt andligt och spirituellt intresserad. Älskar mat. Tittar man på mitt Instagram-konto så är det mycket kaffe och lantliv.
Ja,
ja. Det får jag oftast höra. Så. Vad mer? Vad vill du veta?
Jo, det var lite svar på den första frågan. Ja. Vem är du och vad vill du? En sån där väldigt stor öppen fråga. Vad brinner du för? Vad vill du åstadkomma här i livet? Sa jag att vi skulle ha 3-4 timmars podd?
Ja, precis. Får jag tänka en timme? Men göra världen lite vackrare. Är det inte så?
Ja, jag tycker det låter fantastiskt att göra världen lite vackrare. Det tror jag vi är många som vill. Men det känns inte alltid jättelätt, tycker jag.
Nej, det är det inte.
Jag tänker så här, det är ju andra gången som jag har en gäst här som ska berätta om sin cancersjukdom. Mm. Som du har gått igenom. Jag nämnde att du har haft en svår sjukdom. Sist hade jag, i höstas hade jag Karin Björkegren Jones här. Och cancer är ju, tänker jag, alltså det är ett begrepp, ett ord som väcker känslor. Jag funderade lite kring det att om man säger cancer så händer det någonting på insidan av väldigt många av oss. Vi blir rädda, man börjar minnas, man börjar relatera till andra eller sin egen sjukdom. Säger man hjärt- och kärlsjukdom så är det åtminstone för mig och jag tror för många andra ett mer neutralt begrepp kopplat till sjukdom. Och därför så har jag liksom hakat upp mig lite kring det här just med cancersjukdomar. Eftersom jag vet att du har gått igenom det nyligen så vill jag liksom fortsätta att gräva lite i det. Bortsett från det här liksom. Det är klart att när jag såg på sociala medier att du fortsatte med den här otroliga energin och den här livsglädjen och positiviteten. Trots att jag visste att du var jättesjuk. Mm. Och hade förmodligen ganska tufft.
Oh ja.
Ja, så det är liksom två anledningar där till varför jag vill prata med dig. Och för mig är det så att cancer har varit ständigt närvarande i mitt liv. Det började med att min 12-åriga kusin dog i leukemi.
förra året så förlorade min moster då, min kusins mamma. Hon gick bort efter att ha varit svårt sjuk i 2 år i cancer. Min pappa dog i en hjärntumör 2007. Hans 2 bröder, alltså mina farbröder, har båda dött i hjärntumörer. Och bara tidigare i år här, för någon månad sedan, så gick en vän och kollega bort i cancer. Och så här tror jag att det ser ut för väldigt många av oss. Har man inte själv drabbats, så har man människor i sin omgivning som har gjort det. Så det är klart att cancer är en närvarande sjukdom i våra liv, och att det väcker känslor. Men skulle du vilja berätta lite om din resa och hur det här har varit för dig?
Alltså, först ska jag säga så här, det har väl kanske varit en också en styrka i den resan. Jag jobbade på Bröstcancerfonden för många, många år sedan. Och satt och hade kontakt med alla lokalföreningar. Och gjorde att jag fick en ganska mycket inblick i allt det här med forskningen. Och människor som var jättesjuka och en del som gick relativt enkelt, ska jag säga. Alltså ingenting är enkelt när det gäller cancer. Verkligen inte. Men det är, ibland kan det vara enklare behandlingar. Och där så bestämde jag mig för att jag kommer aldrig missa en mammografi. Någonsin. Min mamma hade bröstcancer för många år sedan. Jag tror att det är typ 15 år sedan. Och det skapade en oro hos mig. Precis som du sa. Att rädslor blev. Och cancer är en av de sakerna jag minns när jag var liten. Så jag var livrädd för cancer, verkligen. Och det är ett laddat ord. Och full förståelse för det, full respekt för det faktiskt. Men då så sa jag till, ja vad heter det nu, där man gör mammografin. Nu tappar jag bort ordet. Bad om att jag skulle få komma lite oftare på grund av att min mamma hade haft bröstcancer. Och min mormor hade cancer och med mera. Så att vi har en liten släktband. Så att jag kom på 1,5 års intervaller istället för att ha lite koll på mig sådär, just av rädslan, vilket är helt fantastiskt att jag fick. Nu i coronan så tappade de bort mig. Mm. Så att jag skulle egentligen varit där under hösten, men själva kallelsen kom först under våren. Och jag började liksom känna så här, men nu det här, är det dags.
Och då var det våren 2021?
Ja, precis.
Ja, ja. För nu är det, vad är vi nu?
2022.
Ja.
Så då kom jag dit och jag säger att vi pratade lite grann om det med anledning förut, tecken, vilken tur. För att hade jag gått i höstas så hade de inte sett den. För jag hade en väldigt, hade, ska jag säga, en snabbväxande, tyvärr. Så att jag var där i april, i maj fick jag komma tillbaka, det tog kanske 2-3 veckor max, för att göra extra kontroller, fick jag säga. Brev med kompletterande bilder. Och då ska jag säga så här att 5 av 6 som åker tillbaka för kompletterade bilder går hem med en leende på läpparna. För ofta så är det ju inte cancer utan så. Men jag hade lite otur där.
Och ändå tur i oturen eftersom de hade slarvat bort den där i hösten.
Ja, precis. Och
för då menar du att då var den för liten. Då hade de inte upptäckt den. Nej, den fanns inte ens då. Så den var så snabbväxande. Okej, då är jag med.
Väldigt snabbväxande.
Och annars hade du då fått vänta ytterligare 1,5 år och då kanske det hade varit för sent.
Ja, precis. Ja. Och till slut förhoppningsvis hade jag ju kanske känt den. Mm. Så. Men sen så, och då gick allting jättefort. Så att från att jag hade fått, eller gjort biopsin och fått svaret, så fick jag operationstid. Kan det vara 3 veckor. Jag är lite så här diffus när det gäller tid. Alltså det är en riktig soppa faktiskt alltihopa. Allting flyter in i varandra. Ja. Så. Och sen så i augusti, slutet på juli, då började med cellgifter. Och det är för att förebygga. För att de fick bort allt.
De fick bort allt med operationen.
Allting.
Fantastiskt.
Ja, och det hade inte spridit sig till några lymfkörtlar eller någonting sånt där, utan de tog den tårtbiten. Och hon sa det, kirurgen, direkt efteråt, hon bara, tänk dig frisk. Du är frisk, sa hon. Jag är helt övertygad om det, sa hon. Så känns så. Och du vet, och då visste jag inte liksom.
Vad hände med dig då när hon sa så? Hur kändes det?
Nej men alltså, jag tittar på henne som ett frågetecken. Ska man inte vara ärlig. Jag har bara tänkt så, hur kan du veta det? Men jag som är så nyfiken frågade ju henne innan operation hur länge hon hade jobbat som kirurg just för bröst då. Ja, hon säger, men jag har jobbat som kirurg i 40 år ungefär och senaste 20 åren just bara bröst. Mm. Jag bara, hur intressant kan det vara? Så jag skrattade när jag rullade in. Så, men det kändes jättetryggt. Så att hennes ord, och jag har ju träffat henne efteråt också, och hon är en fantastisk människa. Så, nej men när hon sa det, jag visste liksom inte om jag skulle skratta eller gråta. I ena sidan, då vill man ju gråta av lättnad. Och man vill skratta av lättnad, det finns en sorg. Det hände så mycket helt plötsligt så att jag sa nog inte så mycket till henne.
Mm.
Utan jag tittade nog mest på henne lite halvgroggig efter operationen också.
Mm.
Och så sa jag, får jag åka hem nu? Ja, sa hon så här. Så att, vad var klockan? 2 på eftermiddagen. Då startade jag med handväskan i knät och väntade på mannen. Och,
samma dag? Så.
Jajamän, ah, okay. Jag ville inte vara kvar.
Nej.
Så att, och det gjorde från att vara väldigt skärrad, chockad, orolig, stressad. Liksom, från att fått gjort de här kompletterande bilderna, liksom få det kuvertet i brevlådan till operationen. Det var kaos, ska jag säga. I alla de känslor och med familjen. Sonen ligger i lumpen och han är ute på övning och vi ska försöka liksom berätta det för honom på något form av sms att han ska ringa. Men du vet, det är faktiskt det värsta jag har gjort. Mm. Så. Men i alla fall, efter operationen på eftermiddagen, då var jag mig själv igen. Då var det precis, men jag bara, då var det bara borta. Jag kände det i hela kroppen. Jag bara, ursäkta språket, men nu är skiten borta.
Ah.
Så här. Och efter det så har jag känt, jag har vetat hela tiden inombords att allting kommer bli bra. Det är så fort jag fick, för grejen är så här att det här brevet kom dagen innan Valborg, eller om det var Valborg, fick jag det i handen.
Mm.
Och när jag ser kuvertet, då visste jag att jag hade bröstcancer. Jag var helt säker på det. Och då så sa jag det till min bästa vän. Hon och hennes man var på middag. Och då så sa jag så här, fan, men det kommer att gå bra.
Mm.
Så, och sen så körde jag det. Med huvudet rakt fram.
Ja.
Så. Mm. Så att nu har jag gått igenom strålning. Jag har efterbehandlingar kvar i 3 år till. Och sen så får jag äta medicin då. För att den var ju en hormonell cancer. Så att man behöver liksom stoppa. Så att jag satt i klimakteriet. Och jag äter tabletter för att hålla mig kvar där. Och, så här. Och allting är för att förebygga att det inte ska bli ett återfall.
Mm.
Och det var rätt spännande. Nu kliver jag liksom jättelångt fram, men nu sista mötet med läkaren som jag hade så frågade jag honom så här, hur stor är risken egentligen att jag får återfall? Och han bara, ja, man kan ju inte säga du, man kan bara titta på forskningen liksom, de är liknande tumörer med, som är så här med samma egenskaper här, det är ju en vetenskap som är alltså enorm och det har gått så fruktansvärt snabbt sista 10 åren egentligen med forskningen, vilket jag är överlycklig för. Så han knapprade in alla parametrar och så sa han så här, ja men din ålder och alltihopa så här, ja men 93% chans att du lever när du är 65 eller vad det var han sa. Och om det var så att du inte hade fått bröstcancer så hade du 97% chans att leva tills du var 65. Så att jag känner mig oftast väldigt, väldigt glad och frisk.
Mm. Mm. Men jag är helt tagen, jag är helt...
Ja, du får stoppa mig för att jag bara pratar.
Nej, tvärtom tänker jag. Men alltså, för det måste ju ändå ha varit, alltså du har ju ställt väldigt mycket på sin ända. Vad skulle du säga, vad har varit jobbigast i det här?
Alltså, egentligen är det väl 2 saker. Det ena är den fysiska kroppen. Den tar ju jättemycket stryk. Helt ärligt så tror jag aldrig att cellgifter skulle bryta ner en så fruktansvärt. Och då hade jag ju tur igen då, om man nu kan kalla någonting tur i den här resan, det vet jag inte, men jag fick 2 olika cellgifter, men just de här kunde man sätta ihop så att jag fick båda 2 samtidigt. Så jag behövde liksom bara ha 4 tillfällen med 3 veckors mellanrum. Hade de inte kommit på det här för några år sedan, då hade de liksom skjutit fram, då hade jag fått gått kanske 8 tillfällen, 9 tillfällen tror jag till och med de sa, med olika typer av cellgifter och sådär. Och jag har ju mått ganska bra ändå, men jag slutade med cellgifterna i slutet på september och jag är fortfarande risig i kroppen känner jag. Det tar lång tid att komma tillbaka.
Okej, men hur reagerade du då efter varje cellgiftsomgång?
Första gången så blev jag ganska speedad, kommer jag ihåg. Då ville jag ut och gå och jag skulle liksom träna och jag skulle hålla på sådär. Men jag tror det var gång tre, då blev det platt fall. Sen då låg jag i soffan och bara tittade rakt fram i 3 dagar.
Men det var inte så att du kräktes?
Nej, ingenting. Sånt.
Nej, okay. För det är många som blir så, vet jag.
Ja. Och jag var ganska rädd för det, för att jag har hört så många olika historier med vänner och med, man har läst, man har hört allt. Just med, jag har en kompis som gick igenom bröstcancer för kanske för, jag vet inte om det är 10 år sedan. Jag minns att hon sa det, hon hade så ont i sin kropp så att hon kröp alla 4 när hon skulle till toaletten och kräkas.
Oj.
Ja. Och det enda som jag, nu började jag skratta, men alltså det sattes i mina knän, de här cellgifterna. Det var det första tecknen när jag hade fått den här, liksom, varit där, jag tror det var tisdagar på onsdagen eller torsdagen. Så fick jag ju ta sprutor för att få upp vita blodkroppar också. Så jag vet inte vilket som är vilket, men det sattes i alla fall på mina knän. Så att,
hur då?
Alltså jag tappade liksom, nej, jag orkade inte bära mig helt plötsligt. Så att jag och Danne, min man, och dottern Ida då, sitter i soffan och tittar på tv. Och så ska jag gå och lägga mig och sova på kvällen liksom. Och du vet, de här viker sig i benen. Och jag skrattar. Alltså jag skrattade. Jag var den enda av oss tre som skrattade, så kan vi säga. Men alltså, jag skrattade något så fruktansvärt.
För du
det
blev inte rädd eller så?
Nej, det blev jag aldrig. Inte för att jag hade hört någon annan gjort det, men alltså jag skrattade fortfarande.
Tårarna rinner på dig.
Nej, och jag fick liksom gå och hålla mig i möblerna så här.
Ja.
Och sen är jag ganska enveten och jag tycker det är ganska skönt att klara mig själv. Liksom, så i största möjliga mån så... Jag ville ju inte att han liksom skulle ta mig och bära mig till sängen. Så jag stapplade där. Och jag kommer aldrig glömma hans blick. För han tyckte inte det var roligt. Han blev mer rädd än vad jag blev. Jag tror inte jag fattade liksom sådär. Gången efter blev det inte riktigt så. Men det satte sig mest i knäna. Jag har haft ont i knäna. Jag har haft liksom ont i bäckenet och sådana här saker. Och så. Och sen håret lossna. Och det är ju...
Ja, hur var det då? Hur blev du det? För du rakade av dig i håret, antar jag, eller?
Ja, en av mina bästa kompisar, hon är ju hårfrisörska. Så att jag ringde det till henne och sa så här, hur gör jag? Så. Och min största skräck var nog att vakna med håretussar på kudden.
Mm.
Så att, kan det vara 2 veckor efter första celliften, då började jag känna att liksom, nu är det någonting som är på gång. Så att då tog vi rakapparaten och så körde vi ner 5 millimeter ungefär. Så att, och då körde min man det också. Han har det i vanliga fall också. Men han passade på så att vi såg likadana ett tag. Men sen så lossnade det ju. Till slut så hade jag ju nästan till inget hår kvar. Ögonbryn och ögonfransarna stannade kvar. Och det var ju ganska skönt. För att då kände jag mig ändå... Jag har ju gått med keps hela tiden. Jag fick en peruk men jag klarade aldrig av att ha det. Och jag klarade inte av att ha såna där sjalar eller någonting. Jag upplevde mig mer sjuk när jag hade det faktiskt. Och det är en sån här, man måste hitta sitt eget sätt. Det är så viktigt. Och alla ger varandra tips och såna här saker. Men jag klarar inte det. Så att, sen när håret började växa så sa Anna då, som hon heter, min överskompis, att fortsätt raka ner det. Liksom, för det första är ändå inget riktigt bra hår. Utan så att jag skickade så här, veckans hårbild till henne. Så här, under hösten så här. Så här, en sån här konstig selfie, bara, idag ser ut så här liksom. Sen har hon guidat mig, för hon bor nämligen i Alingsås, så att vi kan inte träffas ofta.
Okay.
Och sen så hon berättade, så, här, men, så sa hon så här, nu behöver du inte raka mer, utan nu låter växa nu, sa hon. Så att då var det, och nu, ja.
Och nu är det ju skitsnäggt.
Ja, det är mycket hår i alla fall.
Ja, verkligen.
Ja.
Ja. Ja, men för det där är ju också, alltså håret är ju kanske särskilt för oss kvinnor förknippat med liksom kvinnligheten och allt det här. Och liksom likadant också cancern som sätter sig i bröstet som också är liksom superurkvinnans liksom kroppsdel och allt det här. Det, liksom, har du känt av någonting... Alltså någon gungning kring det? Liksom,
kvinnligheten? Ja, såklart. Och jag menar just med håret, det är ju inte bara på huvudet man tappar. Det är ju benen och det är ju liksom, alltså det är på hela kroppen.
Mm.
Alltså det kändes ju... Nej, men det kändes jobb. Det var faktiskt jättejobbigt. Jag trodde inte att jag skulle reagera så. Faktiskt, jag tänkte så här, men det där... För mig är bara så, okej, nu får jag en behandling. Det här är en biverkning. Det är bara att liksom ta sig igenom det på något vis. Men så har det faktiskt inte varit. Jag har kunnat bli jätteledsen över att jag ser någon komma slängandes med sitt långa hår liksom så här. Jag har aldrig haft en dröm att vara blond liksom så på något sätt, så här, men kunde till och med där liksom så här, kom hon där slängde med sitt blonda hår. Liksom långa eller mörka hår eller röda hår. Så här. Och kunde bli jätteledsen själv. Liksom. Och samtidigt så fick ju mig en tankeställare hur tycker jag är så sorgligt att det är så ett långt hår ska vara förknippat med kvinnlighet till exempel. Eller att det finns liksom en norm på vad som är kvinnligt. Det fick mig faktiskt tänka till väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Hur vi är instyrda. Tittar man liksom på reklam eller vad som helst. Jag menar, det är inte svårt att se en röd tråd på hur man liksom egentligen ska se ut.
Just
enligt
det.
Media och sådär.
Mm. Och då har det ändå liksom, nu hänt väldigt mycket.
Ja.
Jämfört med kanske när vi var yngre.
Oh ja.
Jag är i och för sig nästan 10 år äldre än dig. Men ändå. Vi,
nästan samma.
Ja, nästan samma. Så det får man ju vara glad för. Men det är fortfarande, finns ju fortfarande ideal inom. Liksom, de släpper ju inte fram. Bara för att man nu kan se runda kvinnor i reklamen. Så betyder det ju inte att de ser ut som folk gör mest. Utan de är fortfarande liksom jäkligt snygga.
Oh ja.
Och liksom väldigt liksom så här, runda och rultiga på ett vackert och snyggt sätt. Liksom.
Väldigt släta. I hyn också.
Väldigt släta i hyn, ja. På ett lite misstänkt slätt sätt.
Ja, finns Photoshop inräknat där kanske.
Ja.
Nej.
Men vad känner du där? Är du liksom kvar där? Eller skedde det något skifte i dig i och med att du la märke till det här, den här reaktionen? Att du liksom blev ledsen och att du började reflektera kring de här sakerna, kring kvinnlighet just och vad det innebär med utseende och allt det där?
Ja, men jag är nog i den resan nu tror jag. Faktiskt. Först nu, jag menar nu så här, också ganska lustigt. Jag kommer uppspringande och säger, jag har rakat benen här för inte så länge sedan. Och jag var jättelycklig, alla var så glad någonsin.
Så det tråkigaste som finns.
Ja, fast jag tycker det är jättekul just nu.
Ja, jag förstår.
Så, där, så att, nej, nej, men jag tror att jag är i den resan nu, lite grann. När jag fick, eller innan jag opererade mig så tog jag kontakt med Bröstcancerfonden såklart och hade en stödperson där. Och då så sa hon så här till mig att när man får bröstcancer så finns ett före och ett efter. Och jag började inse att jag är mera, eller på väg åt det som är efter.
Mm.
Vilket är, jag kanske har en liten annan syn på saker och ting idag. Och där kom ju bland annat också kvinnligheten in, eller synen på livet och synen på hur jag tar åt mig, tar till mig saker och vad jag väljer och väljer bort. Och så där. Jag märker faktiskt ganska stor skillnad. Sen om det håller i sig, det vet jag inte.
Mm.
Men man får ju en så riktig tankeställare.
Kan du ge något exempel om du vill på något sånt här där du gör annorlunda idag mot vad du kanske skulle ha gjort tidigare?
Alltså jag säger mycket mer nej. Jag har alltid varit en ja-sägare. Och upplever mig själv att vara. Jag säger mycket mer nej. Och sen bagateller, det är så här, man bara, hur viktigt kan det vara. Så här, förut kan allting ha varit viktigt för mig. Så, och går igång på allting och vill göra allting och vara med på allting och sådär. Men nu, nej. Det finns saker som är viktigare.
Mm.
Faktiskt. Alltså, familjen har alltid varit viktigast för mig. Kommer alltid vara. Jag tror inte jag kan vara mer nära min familj än vad jag någonsin, eller som jag är. Däremot så tror jag att jag kanske tar tillfället i akt lite mer eller frågar mer, hur mår du eller hur är det? Och så här. Plus att jag tar lite avstånd också för att från familjemedlemmar och sådär.
Mm. Mm.
Det som gör gott, det är där jag ska vara.
Mm. Mm. Nej, men och det, för att återkoppla till liksom min inledning där med det som jag har sett i sociala medier under det här snart året med din sjukdom. Mm. Just den här, att du har upprätthållit någon slags positiv utstrålning och väldigt mycket energi. Alltså för mig, jag har svårt att beskriva det, men liksom när man sitter där och scrollar, tittar lite grann in på Facebook eller Instagram och sen, Linda, vänta, där, stopp, stanna, kolla, läsa. Jag har svårt att beskriva vad det är, men hur har du tänkt kring det? För du var ju öppen och berättade om din sjukdom och så. Du har ju liksom inte, vad jag har sett i alla fall, lagt ut bild. Nu har du kanske inte kräkt så mycket, men det var det första exempel jag kom på. Där du hänger över toalettstolen liksom och bara mår skit. Utan det är ju väldigt mycket liksom den här positiva sidan ut. Har du liksom, var det ett medvetet val eller var det liksom, vem hjälpte det mest? Dig eller din omgivning?
Men jag tänker så här, det som jag skriver på som Instagram till exempel, eller Facebook, det är kopplat ihop tror jag. Det blir lite som en dagbok för mig själv. Sen tror jag någonstans, i grund och botten har jag en ganska positiv syn. Och sen är jag, som jag sa förut, jag är ganska enveten. Jag är väldigt nyfiken. Så här, och det har ju ändå hjälpt mig under liksom hela resan. Och sen har jag ett väldigt kraftigt pannben, har jag fått höra. Om jag bestämmer för mig för någonting, då är det bara den vägen som är. Och precis i början på, när jag fick reda på att jag hade bröstcancer, så tänkte jag att om jag kan hjälpa någon annan på något sätt så vill jag göra det. Om det då är texterna som jag skriver, att någon annan kan känna så här, åh vad skönt, eller få lite energi eller få höra någonting positivt i. För att det är en skitsjukdom som bara förstör egentligen. Så här, då lovade jag mig själv att då skulle jag göra det. Och det var lite det som gjorde att jag tackade ja idag också. För det är ju så här, jag är inte den som kanske älskar att vara en frontfigur. Så, eller stå längst fram i ledet. Det är ju inte riktigt jag. Men det här är också ett sätt att förhoppningsvis kanske... Ja, eller jag vet inte.
Jo, men jag tänker absolut att det är det. Att få höra andra som befinner sig i en liknande situation. Eller känner någon som gör det. Tänker jag kan få väldigt mycket, vad ska man säga, input kring hur man ska förhålla sig till sig själv, till livet eller till den närstående som kanske är sjuk eller så.
Men det är ju så att alla har ju sin resa, så att jag vet att jag satt och pratade med en person här för ett tag sedan, och då så pratade vi lite grann om det här med när jag skriver. För det är skillnad på när jag skriver eller när jag pratar. Det är någonting som, texterna kommer på ett annat sätt. Det kommer liksom både inifrån djupt, men också, säger jag, från något annat håll. Och då var någon som sa det att det nästan blev lite så här romantiskt skrivet. Och det var lite, den har jag inte tänkt. Så här, för det finns ju inget romantiskt med cancer överhuvudtaget, tänker jag. Så där. Men mitt sätt att skriva på det var precis så här, hur enkelt kan det vara att gå igenom det? Så här. Det blev en liksom en motsatt effekt. Mm. Det förvånade mig jättemycket, för jag tänker så här, ja, här har jag min text, som, det är så här jag upplever det, det är så här jag tänker, det är så här jag tar emot från andra människor. Alltså jag säger så, det finns mycket vackra människor i världen, va? Alltså jag är alltså fascinerad över, jag skulle kunna prata bara ett poddavsnitt med alla människor jag mött under den här tiden. Men det finns en värld utanför mitt Instagram också, som, där jag kanske inte alltid är bara positivt, utan jag har ju väldigt mörka, liksom djupa hål som jag hamnar i också. De finns väldigt lite av just nu, men det var ju värre innan. Och liksom innan jag kanske hade fått svaret efter operationen. Liksom, vad är det för bröstcancer jag har egentligen? Liksom, så vad säger alla de här analyser och allt vad det är de hittar på där? Liksom, så när jag skulle få svaret, så, då var det ju ganska mycket mörker också. Och samtidigt har jag haft en liksom en.
Men när du befinner dig i det där mörkret som du säger, hur förhåller du dig då till den här andra positiva livsenergin? Kan de leva sida vid sida eller blir det bara nattsvart jättemörkt då?
Ja, det blir nog ganska nattsvart, tror jag. Och sen har jag haft en regel ända sedan jag var ganska liten att jag får vara i mitt nattsvarta i 3 dagar.
Ni berätta, hur fick du den regeln?
Eller ja, det vet jag inte.
Skapade du den?
Jag minns faktiskt inte riktigt. Det var nog något som hände någon gång. Du vet, i tonåren. Så där. Och sen så, till slut så tyckte jag, alltså, så var jag så nere så att jag började tycka synd om mig själv till mig. Och då blir det bara en ond spiral. Och det känns så här, kan jag inte ha det. Det är inte, nej men 3 dagar. Får jag liksom tycka synd om mig själv. Sen måste jag hitta sätt att ta mig ur det. Sen kan ju det ta lite olika lång tid såklart. För jag menar, saker och ting kan hända i livet. Och så här, när jag fick ett av barnen så fick jag förlossningsdepression. Det var inte sådär, jag bara, det tar vi 3 dagar. Och sen får det vara bra. Utan det tog ett år att komma ur den svängen. Mm. Men att lägga sig under täcket och dra det över huvudet. Så här, ja men max 3 dagar.
Men det låter som ett väldigt så här känslosmart tips, tycker jag, att ha, om man nu vill ta 3 dagar, 3 timmar, 3 veckor, det bestämmer ju var och en, det är ju helt och hållet. Men att ge sig själv ett space, för att Jag tror också att det är jätteviktigt. Jag har nog inte själv satt någon tidsgräns på det riktigt så. Men jag har samma typ av så här, omedvetna, eller halvt omedvetna regler. Mm. Att, och det bottnar mycket i att jag lärde mig det här med acceptansens, liksom, det stora med att acceptera. Mm. Inte som i att gilla läget, acceptera, utan verkligen acceptans av, okej, nu är det så här. Mm. Idag eller just nu mår jag på det här viset, jag känner så här, eller jag har så här ont, eller är så här trött, eller vad det än må vara, fysiskt eller psykiskt. Mm. Att kunna acceptera det och ge sig själv det utrymmet. Mm. För det är ju en del av livet.
Oh ja.
Och särskilt om man är sjuk och drabbad av liksom, särskilda utmaningar i livet. Som vi ju alla har till och från i livet, tänker jag.
Nej, men jag försökte ändå hitta liksom de här ljusa stunderna på dagen. Så här, att det, ja, vad kan det ha varit? Ja, men det var ju ändå maj, juni. Solen skiner, det är blommor. Jag kan sitta och titta på min lavendel. Liksom alla hittar de här små sakerna hela tiden som ändå gjorde mig kanske lugn eller glad eller någonting sånt där. För jag menar, det var ju inte så att jag la mig och var jätterädd i 3 dagar och sen så gick upp därifrån. För jag menar, det är inte så att det funkar alltid. Men jag försöker ha det förhållningssättet ändå. Liksom att jag måste hitta ett väg ut, för att jag vill inte vara där nere, så att säga.
Nej. Men har du aldrig känt, för det har jag, det måste jag ju erkänna att jag har upplevt nu liksom under min utmattning att ibland så har det varit lite skönt att vara där nere. När jag nu ändå är drabbad av det här så kan jag lika gärna stanna kvar och gotta mig lite i det. Alltså det här känns jättekonstigt när jag uttrycker det, men jag vet det mer som en känsla. Mm. Det låter sjukt när jag säger det, hör jag. Nej. Men att det faktiskt kan vara lite skönt att när man nu ändå har det tufft, att liksom få vara i det, för att det faktiskt också gör det lättare och sen ta det där klivet upp ut ur mörkret.
Oh ja, det är väl jätteskönt att vara där nere, tänker jag. Och det är precis lika viktigt, tänker jag. Skillnaden mellan när det har hänt saker med mig liksom tidigare jämfört med bröstcancern är ju att bröstcancern fick ju mig att titta på ett perspektiv till att det är så här, kommer jag att få leva? Och den tänker ju inte jag på om jag blir ledsen av någon annan eller deprimerad eller liksom nedstämd. Den finns ju inte riktigt hos mig där annars. Så att vad skulle jag komma till? Nu tappar jag den röda tråden där.
Det gör inget.
Nej, nej men alltså, så att det, på något sätt så får man ju liksom, man måste få acceptera, eller så, det var där jag tänkte. Det är klart att man ska vara där nere. Jag tyckte det var jätteskönt att bara få verkligen tycka jättesyn om mig själv, för det var det, eller det är det. Det är synd om alla människor som mår dåligt. Och det är skönt, som du säger, att vara där nere, liksom så att låta sig få vara ledsen, för det är inte farligt på något sätt att vara där. Däremot så tycker jag mår inte bra att få vara där för länge, utan jag känner ju själv att om jag ska orka eller att jag ska klara av, och framförallt den här resan, då behöver jag hitta mina positiva sidor, jag behöver hitta min styrka. Jag är ingen krigare, som många brukar kalla sig själv för på något sätt. Jag ser mig mer i så fall som en överlevare på något sätt. Men ja, nej, men alltså man är så olika, tänker jag. Det är jätte, du har svåra frågor.
Ja. Det handlar om livet. Det är inte så himla simpelt och enkelt.
Nej, det är inte.
Nej, men för att jag verkligen reflekterat kring det där just nu när jag själv har varit sjuk. Och till och med i så här fysisk smärta jag också upplevt. Och det förvånade mig, alltså det gjorde mig så att jag liksom studsade inför min egen tanke. Det var, jag har ju en ryggskada som jag förmodligen har ådragit mig som ganska ung i ländryggen. Och när den slår till ibland, den kommer och går, den får jag liksom leva med. Nu har jag lärt mig hur jag ska träna och så för att hålla den i schack. Mm. Men under de senaste åren har jag haft väldigt mycket tillslag av den här smärtan. Och vid något tillfälle när jag vaknade en morgon och inte hade haft smärtan i kanske 3-4 veckor. Och då blir jag en ganska ynklig person, för den gör, alltså det gör så fruktansvärt ont. Vaknar jag en morgon och kommer ut i badrummet och känner att jag har ingen smärta. Och då kände jag, alltså det var så sjukt, jag tänkte tanken, oj, jag saknade den. Förstår du? Alltså att jag saknade min smärta. Att det var ett tomrum, ett space som jag då... Och då insåg jag att jag hade liksom börjat identifiera mig med den här kroppen som har ont. Och hur jag anpassar mitt liv, mitt rörelsemönster, min energinivå. Alltså det var så... Och jag hatar ju att ha så där ont. För det påverkar mig så otroligt mycket. Liksom känslomässigt och mentalt. Att jag tappar skärpa och allting. Och sen den där hemska tanken att det fanns en saknad där. Det, alltså jag vet inte om du känner igen dig i det här. Att man har ögonblick i livet där man liksom studsar inför sig själv. När man bara, men gud, var det just jag som tänkte det där? Fattar du vad jag pratar om?
Ja, men jag tror faktiskt att jag gör det. Och jag tror att det är väldigt vanligt. Faktiskt. Oavsett om man kanske, som du säger, som man är utbränd eller... går igenom något tufft eller fysisk smärta eller någonting. Det är ju väldigt lätt att börja identifiera sig med den. Men det är också väldigt lätt att identifiera sig med det positiva. Mm. Tänker jag.
Åh, vad härligt det var. Det där behövde jag höra. Ja. För att jag har verkligen varit där. Jag är inte kvar där. Men under den här sjukdomsperioden. Att varit rädd för att börja identifiera mig med. Och bygga upp en ny självbild där. Jag är den utmattade. Jag är den som inte klarar av minsta lilla stress. Jag är den som. Och så massa negativa saker. Att det är lite lätt att liksom fastna i det träsket. Och jag har upplevt det nästan fysiskt som segt att ta mina kliv därifrån. Och ett tag var det till och med så att jag tänkte att jag får acceptera att det här är mitt nya jag. Och sen bara, nej, just det, du vill inte. Och då handlar det om det här, precis som du säger, måla upp den här bilden av att titta på din lavendel. Liksom att se det där lilla i det nära. Och det gör sån skillnad.
Det gör det.
Eller hur?
Och sen, som du säger, så att jag är... det eller är det. Det är också någonting som kom ganska... Ja, men det var nog i cellgifterna som jag kände så här. Men jag är ju inte min cancer. Jag är inte cancerlinda. Nej. Alltså förlåt, det är ju jättekonstigt uttryck kanske. Men jag har cancer, absolut. Min fysiska kropp har fått det. Men jag är inte cancer. Och den är också väldigt viktig för mig. Att förhålla mig till. Och sen så här, det är klart att jag är rädd för återfall. Det är klart att jag är jätterädd och jag tänker ganska ofta på liksom hur mitt år har varit. Och blicka tillbaka. Jag kan titta på bilder då med den här veckas hårbild som jag pratade om. Det är ganska tydligt också. Jag har tagit vissa bilder för att jag vill minnas den här perioden. För att jag vill göra någonting bra av det till slut. Om jag ändå är tvungen att gå igenom det här. Så vill jag ju kunna vända den här erfarenheten till någonting positivt. Så jag kan göra någonting bra av det. Annars känns det som att det förgäves. På något vis. Men det är klart att när jag sitter och tittar på bilden. När jag ser det. Man ser ju ögonen. Det är ju ändå själens spegel. Och då kan jag bli jätteledsen. För då kommer man ihåg. Liksom så här, nej, men det var inte så himla lätt. Det var inte så... det var inte så jätteroligt.
Nej, det var inte så jätteroligt. Nej, alltså, men kan du tillåta dig då att sörja lite med ditt, liksom, ditt jag från x antal månader tillbaka? Att få...
Oh ja.
Mm.
Jag har faktiskt till och med gått en kurs, kan man säga, eller samtalsgrupp. Just för kvinnor som har fått bröstcancer. För att bolla med varandra. Och det har varit föreläsningar och sådär. Och det har varit jättenyttigt att inte känna sig ensam. För att... Och jag vet när jag skrev det i somras. För jag var ju lite tveksam först ifall jag skulle gå ut med det. På sociala medier. Men samtidigt så vet jag det att skulle jag gå ner i centrumet. Eller åka någonstans. Där går jag med min keps men inte hår. Då kommer folk stå och titta på mig istället. Och ingen vågar säga någonting. Det finns sådana som fortfarande inte vågar säga någonting, men trots att jag ändå var väldigt tydlig med det. Och där tappade jag bort mig igen. Det är så mycket i mitt huvud.
Ja, det är inte bara jag som gör det. Du pratar om den här kursen och inte känna sig ensam.
Ja, men precis. När jag la ut det, just det, när jag la ut det första inlägget, då var det så många som skrev till mig. Att de har gått igenom, det är livmoderscancer, det är bröstcancer, det är någon annan form av cancer. Människor som jag hade ingen aning om att de har gått igenom det. Och det var också så här, varför vet du? Alltså, det är inte det att man ska inte behöva stå på torget med plakat och bara, här är jag. Det är inte det handlar om. Men någonstans så pratar vi för lite med varandra. Det är väldigt lätt att fråga hur det är ifall man har varit iväg på någon resa eller snygg klänning eller så här. Men
att, det ytliga liksom. Ja, där, men det här att mötas. Kan vi ju mötas ganska liksom friktionsfritt, de flesta av oss. Men så fort man misstänker att någon mår dåligt eller vet att någon mår dåligt, så händer någonting med väldigt många av oss. Och det är mänskligt, det handlar inte om att döma de som inte törs närma sig eller sådär. Men
den lärdomen var ju ganska speciell också, just med att människor inte vågar, som du säger. Jag har en annan kompis som också har haft bröstcancer, som för 5 år sedan tror jag att hon hade det. Och hon också, hon har varit en fantastisk stöd den här tiden. Och det har också varit skönt att prata med henne, för att hon har en väldigt fin syn på livet och sådär. Så att hon har gett mig många liksom vägledande hjälp så här, och berättat, eller jag frågat och sådär. Och då så sa hon det, att var beredd på att människor runt omkring, de kanske inte kommer vara som du tror att de ska vara i den här resan. Men det handlar inte om dig. Kom ihåg det, sa hon. För hon hade själv upplevt att när hon gick på trottoaren och mötte någon bekant, så gick de över på andra sidan gatan för att inte möta henne. Och då har man ju 2 val. Antingen så blir man ju jätteledsen, såklart. Eller så får man tänka så här, det handlar inte om mig.
Mm.
Och då så sa jag det till henne, att från och med nu så ska jag aldrig värdera hur en annan människa liksom reagerar för att jag är sjuk. Utan det får ligga kvar hos dem. Så jag förstår att de reagerar, men jag vill inte, eller behöver inte ens fundera på varför. Och det har varit ganska stor hjälp när jag har mött folk nere i centrumet som har tittat ner eller vänt ryggen till, eller som de har sett mig och så bara precis, jag har glömt att köpa mjölken, och bara springer iväg på ICA igen och sådär. Lite förvånande, men hade jag inte haft det samtalet med henne, så hade jag nog varit jätteledsen över att bli bemött på det sättet. Men det har inte blivit.
Ja, inte. Nej, men och så bra att du nu sprider det vidare ut genom våra lyssnarna här, för att jag tänker att men det där är svårt, men då var du liksom förberedd på något vis. Och det där tänker jag, det kan man ju applicera på alla möjliga situationer i livet egentligen. Men det är väl just när man ställs, när saker och ting ställs på sin spets, och när man, som du säger, där ställer sig själv frågan, kommer jag få leva eller inte? Då blir ju sådana där saker verkligen viktiga på riktigt. Annars kan man ju gå och liksom älta sånt där. Jaha, varför gick han över på andra sidan gatan? Eller varför fick hon så bråttom iväg där när vi stod, möttes på hyllan på ICA liksom? Och det där kan ju bli sådana skitsaker som man förstorar upp.
Och det var det som du frågade förut, just vad som har varit jobbigt. Jag sa att det första är den fysiska kroppen. Det andra är ju just livet. Alltså själen, det är ju det enda som också faktiskt har gjort väldigt ont i det. Och får ställa sig frågan, precis som så här, kommer jag få leva? Hur gör jag nu? Så här.
Vill du berätta lite mer om det?
Ja, alltså den är ju egentligen, och den är fortfarande tuff faktiskt. För den kommer ju tillbaka. Och det är ju, många säger så här, men det är på natten det händer. Och det, jag får nog säga det, att i perioder så har jag haft väldigt svårt att sova på nätterna. Man ligger och grubblar och man så försöker sova. Och så, du vet, och det, så. Eller till slut har jag gått upp och tittat på film på nätterna faktiskt. Men då har det kommit de här frågorna liksom. Om jag nu, tänk om de inte får fatt på det. Tänk om jag inte hinner. Tänk om frågorna. Kommer jag få se mina barnbarn? Kommer jag få se min dotter ta studenten? Som inte är så jättelångt bort, men man vet aldrig. Kommer jag få gå i pension? Jag och min man, vi brukar skoja. Vi har liksom en liten scen för oss, vad jag säger, internt skämt om när vi är pensionärer. Så här, tänk om jag inte får uppleva det. Ska inte vi få göra det tillsammans? Så här, så mycket sådana saker. Och det finns en kvinna som jag följer på Facebook som också haft bröstcancer. Vi har varit vänner sedan tidigare, men hon fick bröstcancer kanske ett halvår, ett år innan mig eller någonting. Och då så säger hon så här, att från att jag fick min bröstcancer så kommer jag alltid hålla döden i min hand, skrev hon. Och den meningen satte sig jättefast för mig. Och där tror jag skillnaden är, förlåt att jag säger så, för jag vill inte verka liksom att man blir större människa på något sätt. För det tror jag inte man blir. Man blir bara en annan människa. Men när man gått igenom med bröstcancer eller någonting annat som kan ha en dödlig utgång, så blir det en skillnad. Och den tänker jag ofta på att ja, nej, men jag har överlevt det här än så länge. Peppa vill ta trä, det vet man aldrig. Men jag kommer alltid gå med och hålla dörren i handen ändå.
Mm. Vad innebär det? Vad gör det för skillnad om du skulle liksom beskriva det?
Ja, alltså vi vet ju att vi alla ska dö. Alltså så är det ju. Vi föds och vi lever och vi dör. Den är inte, det finns ingen som kommer ifrån det. Skillnaden är att jag fick ett bevis. Jag fick ett nästan lite som ett papper i handen som sa ja, det är sant. Annars är det väldigt lätt att låta dagarna bara gå och man liksom lever och man skjuter det lite framför sig. Ja, men du vet det vita kuvertet. Det är inte alla som har fyllt i det till exempel eller funderat på om man...
Vita kuvertet, vad menar du då?
Ja, men det är där du står hur du vill om du dör. Liksom, så här, vad, hur du vill att, med begravningar och liksom, testamente och liksom, förberedelse. Jag tror inte, ja, kanske du eller någon annan, men kanske inte alla som har legat och funderat på... Ska jag göra en egen Spotify-lista till min begravning? Vad skulle jag vilja ha för låtar? Så.
Mm.
Så att det
blir konkret. Du fick ett, du sa att du fick ett bevis och jag, i min hjärna så blev det. Du fick ett förhands, ett smakprov.
Ja, faktiskt. Ja. Och liksom ett bevis, eller ja, jag kan inte säga, jag vet inte vad jag ska hitta för ord annars, men just att jag vet att det är så nu.
Mm.
Och jag vet att det finns ett avslut och det vet vi allihopa, men jag kanske lever lite som att en annan typ av medveten, nej, inte en annan typ av medvetenhet, det låter inte heller, alltså det låter konstigt, tycker du inte det?
Nej, inte alls. Jag tycker det låter, jag blir jättefascinerad, för jag tänker ju att jag har tänkt jättemycket på döden senaste tiden. Jag tror att alltid när det händer någonting, även om jag liksom att utmattningssyndrom är ju inte en dödlig sjukdom som cancer. Men det skakar ju om livet så. Oh ja. Och eller som cancer kan vara. Cancer kan vara det. Det behöver ju verkligen inte vara det. Alltså det är jätteviktigt.
Oh ja.
Det var otroligt slarvigt uttryckt av mig. Men det ställer saker på sin spets. Och när livet stannar upp. Jag tänker att det har hänt mig några gånger tidigare i livet. Då kommer det här med döden in i bilden. Men när det flyter på, antingen för att man att det går bra, man mår bra, allting liksom flyter på, man har ingen större anledning av att tänka på det här faktumet att vi alla ska dö. Eller så är man så uppe i varv att det finns inte det utrymmet helt enkelt. Mm. Och det tänker jag kan vara... Ja, men om man nu vill se det positiva i saker och ting så handlar det ju om faktiskt att det är en gåva att bli medveten om det. Någonstans ändå. Och att jag tänkte på det senast här om dagen. För jag och min man har inte hunnit prata med varandra särskilt bra. Och så var det liksom så här, fnurra på tråden. Och så har liksom, det har varit folk och det har varit händelser och det har varit jobb och aktiviteter. Så vi har liksom inte, du vet, mötts efter det där. Mm. Och då blir det så här lite tyst. Man pratar bara om det man måste prata om. Och då tänker jag att, men gud, det får inte låta dagarna gå. För, jag menar, hur många dagar finns det kvar? Alltså, en sån medvetenhet kan jag ha idag som jag absolut inte haft tidigare. Då har inte jag tänkt att några dagar, några veckor hit eller dit för att man har missat att träffa någon man egentligen vill träffa. Eller man kanske inte har ringt sin mamma eller kanske inte har sagt till sin man, jag älskar dig. Eller vad det nu kan vara som var en sådär. Nu kan jag sätta det i relation till att men livet har ett ände liksom, på ett sätt som jag inte har gjort tidigare.
Nej, men och sen så tänker jag så här, man kanske inte kan gå och tänka så varje dag heller, att tänk om jag dör imorgon eller det har ett slut eller någonting. Det är många människor som mår väldigt dåligt av det, tror jag också. Men vi utsätter oss ju varje dag för döden egentligen. Det är bara att sätta sig i bilen, herregud. Det är bara när jag åkte hit. Hade vi vad som helst kunnat hända, men det finns ju inget, det är ingen som har fått sitt datum, eller väldigt få i alla fall som har fått sitt datum. Liksom, du kommer få leva fram till det här datumet. Mm. Så. Men jag tror att ända sedan jag var liten, i alla fall, jag säger i alla fall från 10 år eller någonting sånt där, så har jag alltid varit intresserad av det här med att prata om livet och döden och däremellan och vad kommer efter och livet efter det och liksom de här bitarna. Och jag ska säga så här, jag har väl aldrig egentligen varit rädd för döden. Och jag är fortfarande inte rädd för döden. Jag är rädd för att lämna det jag har.
Mm.
Och den också en sån här, där fick jag också en väldig skillnad på helt plötsligt när jag fick liksom beskedet med pappret i handen. Liksom, så här. Jag är fortfarande inte rädd för vad som händer efter döden. Men jag är rädd för att lämna det jag har här. Mm. Och det är där min rädsla sitter. Eller min sorg i så fall. Eller vad som helst. Och hur ska jag kunna berätta det här för mina nära och kära? Mm. Så. Vi har pratat jättemycket i periodvis. Så, och ibland har vi inte pratat överhuvudtaget. Men det har varit viktiga frågor och viktiga tankar.
Mm.
Faktiskt.
Mm. Och hur, för du nämnde ju det här att du har ett stort andligt intresse. Mm. Hur, på vilket vis har det varit liksom stärkt dig i det här?
Ja, men det har det nog gjort. Fast jag har kanske inte tänkt så mycket på det. Men det tror jag.
Och för dig är det självklart att det inte är slut i med döden. Då är det inte över liksom.
Nej, för mig är det inte över. Liksom. Nej. Jag är för nyfiken för det som sagt. Nej, jag är helt säker på att vi fortsätter på ett annat plan. Mm. Så att, men jag vet inte om det har stärkt mig mer. Jag har varit väldigt stark i det redan tidigare. Det enda är väl kanske att jag har varit en trygghet för mig nu istället. Eller att jag har gjort meditationer och jag har gått in djupare i mig själv när jag varit ensam och använt mig av de redskapen som jag kanske tagit lite för givet. Så. Men nu har du...
Vilka redskap tänker du på då?
Allt från kristaller till ledda meditationer till med sånt som jag har lärt mig i livet på något vis. Så. Jag mediterade 1,5 timme om dagen från att jag fick kuvertet i handen till... Ja, sen när cellgifterna började så var det lite svårare att hålla i det. Men det är faktiskt också en sån här räddning jag har haft. Slår det mig nu när vi pratar med varandra.
Så. 1,5 timme i sträck eller utspel? Ja.
Jag la mig på soffan och det var heligt. Klockan 1 på dagen, varje dag.
Mm.
Så att...
Meditation is the shit alltså. Mm-hmm. Herre jösses, så vi kan komma igenom saker. Det är bara en liten detalj med meditation som jag tycker är utmanande. Det är ju att det är lite svårt att göra det.
Ja, precis. Jag gör det inte 1,5 timme nu om vi säger så.
Nej, men
då var det var en paus för mig då, tror jag. Liksom mellan, eller mitt i det här kaoset som var runt omkring. Då var meditationen liksom ett litet gömställe där bara jag fick vara. Där ingenting annat kom åt mitt inre. Och där fick jag väldigt lugn faktiskt. Och sen så, om vi ska prata om det, så fick jag ju väldigt mycket tillbaka i meditationerna.
Mm.
Det är möten som jag kanske inte riktigt hade. Möte med sig själv och möte med vägledare och möte med andra som har funnits i min närhet, ska vi säga. Väldigt spännande. Möte som jag aldrig kommer att glömma överhuvudtaget. Fått information som jag faktiskt inte hade räknat med heller. Så.
Mm. Det är så häftigt när man mediterar och när man verkligen kommer till det tillståndet där man är öppen och mottaglig. Mm. Jag gör det långt ifrån alla gånger jag mediterar.
Oh ja.
Och när du säger 1,5 timme så tänker jag ju på för några år sedan så gick jag en sån här Vipassana 10-dagars meditationskurs som jag också har. Anna intervjuade mig om det i något poddavsnitt här för länge sedan. Mm. Och då höll jag i det där efter när jag kom hem. Då satt jag liksom varje morgon 1 timme rätt upp och ner och mediterade regelbundet. Och sen drar saker och ting igång och så... Ja, höll inte i det ändå, men jösses, vad givande det är.
Ja, men och jag gjorde nog mycket, liksom, tänkte så här, men healing för mig själv lite grann, att läka. Och jag kunde känna det i kroppen.
Mm.
Vilken skillnad det var före och efter jag hade mediterat. Så. Och inte bara ett lugn eller så, utan både kroppsligt och själsligt också.
Mm.
Ja, jag tycker det är jättehäftigt. Men som sagt, jag håller med dig. Nej, det blir inte av hela tiden. Nu börjar jag ju komma tillbaka. Jag menar, jag är ju inte sjukskriven. Jag har inte varit sjukskriven sedan november, tror jag det var. Så jag jobbar ju på och alltihopa och så nu. Så nu finns det inte riktigt utrymmet. Men jag längtar. Jag kan känna det nästan dagligen. Så där är väl tur nu då, när man inte kan sova på nätterna. Då kan jag passa på att göra det.
Eller hur? Ja, ja, det är inte dumt sätt att utnyttja sina sömnlösa nätter på.
Nej, precis.
Mm. Ja du Linda, jag tycker att det har varit för mig som en meditation och sitta och lyssna på dig. Jag vet inte om du har tänkt på det, men jag hänger ganska mycket i dina ögon när du pratar.
Ja, ja det gör du.
Ja, nej, men för att du har ju liksom inte bara sociala medier utan också så här live, verkligen en utstrålning, väldigt mycket livsenergi. Och du har delat med dig av en väldigt stark berättelse.
Ja.
Jag är jättetacksam för det.
Ja, jag är jätteglad över att jag fick komma, måste jag säga. Och sen när jag ändå har dig och Anna på tråden, får jag skicka en liten hälsning till Anna?
Självklart.
Ja. För många år sedan så var jag hemma hos henne. Vi var ett gäng som träffades. Och då sa hon en mening så här: när hjärtat sjunger, då vet jag att jag är på rätt plats. Någonting sånt sa hon till mig. Och det är min lärdom också. Den håller jag jättehårt med, så vill jag bara tacka henne för.
Ja, men Anna har ju sagt så mycket olika saker. Ja. Hon är klok. We miss you, Anna.
Ja. Ja. Till och med fått en ring där det står på. Så vägledd är det.
Jag fick, nu måste jag ta fram mitt armband här och läsa från rätt håll, nu ska vi se. I present av Anna och några andra. Jag är kärleken som förändrar världen.
Ja, precis, lika fint.
Såna fina budskap som en sån fin vän ger.
Ja, verkligen.
Mm. Tack Anna. Och jättestort tack Linda för att du ville vara med i Känslosmart.
Och tack själv. Det har varit jättespännande att sitta och lyssna på allt som du har berättat. Jag känner att jag var en sån liten bubbla nästan.
Eller hur? Pratat. Man vill inte sluta.
Nej, vill man inte. Vi får fortsätta efter.
Vi får göra det. Men vi tackar för oss för den här gången och välkommen tillbaka.
Tackar.
Hej då.